Du lyssnar på Maskiner som jag av Ian McEwan i översättning av Meta Ottosson, inläst av mig Björn Kjellman. Kom dock ihåg efter vilken lag vi lever. Vi är inte gjorda för att förstå en lögn. Rudyard Kipling, The Secret of the Machines. 1. Det var en religiös längtan som fick hopp. Det var vetenskapens heliga graal. Våra ambitioner var både höga och låga. En skapelsemyt skulle förverkligas. En enorm självgod handling skulle iscensättas. Så snart det blev möjligt hade vi inget annat val än att följa vår längtan och strunta i konsekvenserna. För att uttrycka det högtidligt var vårt mål att undslippa vår dödlighet, konfrontera eller till och med ersätta Gud med ett perfekt jag. Mer pragmatiskt uttryckt var vår avsikt att uppfinna en förbättrad, modernare version av oss själva och jubla av uppfinningsglädje, det spännande i att bemästra något. När 1900-talet led mot sitt slut togs det äntligen det första steget mot uppfyllandet av en urgammal dröm, början på den långa läxa vi skulle komma att lära oss, att oavsett hur komplicerade vi var, oavsett hur bristfälligt och svårt det var att beskriva till och med våra enklaste handlingar och sätt att vara, kunde vi efterliknas och förbättras. Och där, i den kyliga gryningen, fanns jag, en ung man som tidigt och ivrigt var villig att anamma detta. Men artificiella människor var ett slitet begrepp redan långt innan de dök upp. Så när de väl gjorde det uppfattades de av somliga som en besvikelse. Fantasin, snabbare än historien, en tekniska framsteg, hade redan övat på denna framtid, först i böcker, sen i filmer och tv-produktioner, som om mänskliga skådespelare som rörde sig med en något glasartad blick, skumma huvudrörelser, lite stela ryggslut, skulle kunna förbereda oss för livet tillsammans med våra kusiner från framtiden. Jag tillhörde optimisterna. Lyckligt lottad som jag var med oväntade tillgångar som en följd av min mammas frånfälle och försäljningen av föräldrahemmet som visade sig ligga på mark som var värd en hel del eftersom den skulle exploateras. Den första konstgjorda människan som dög någonting till, med plausibel intelligens och dito utseende, trovärdiga rörelser och olika ansiktsuttryck, började säljas veckan innan vår insatsstyrka gav sig av till Falklandsöarna på sitt hopplösa uppdrag. Adam kostade 86 000 pund. Jag fraktade hem honom till min trista lägenhet i norra Clapham i en skåpbil jag hyrt. Det var ett ogenomtänkt beslut, men jag hade låtit mig påverkas av rapporteringen att krigshjälten och innehavaren av platsen som den digitala erans stora geni, Sir Alan Turing, hade skaffat samma modell. Han tänkte förmodligen att hans laboratorium skulle plocka isär den för att helt och fullt kunna undersöka hur den fungerade. 12 i den här första utgåvan kallades Adam. 13 fick namnet Eva. Larvigt, det var alla överens om, men kommersiellt gångbart. De här 25 exemplaren var formgivna för att täcka en rad olika etniciteter eftersom idéer om biologiska raser inte sågs med blida ögon inom naturvetenskapen. Det gick rykten, som senare övergick i klagomål, om att man inte kunde skilja mellan araben och juden. Slumpmässig programmering och livserfarenhet skulle garantera fullständig handlingsfrihet vad gällde sexuella preferenser. Efter första veckan var alla evorna slutsålda. Vid en hastig titt skulle jag kunnat ta min Adam för en turk eller en grek. Han vägde 75 kilo, så jag var tvungen att be min granne ovanpå, Miranda, att hjälpa mig att bära in honom från gatan på den engångsbår som ingick i köpet. Medan hans batterier höll på att laddas gjorde jag kaffe åt oss och scrollade sedan igenom manualens 470 sidor online.